en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the
good old hockey game. Hallå,
ja, och välkomna till NHL-podcasten. Avsnitt nummer 408 med Jonathan, Jonte, Jonis, Bambi, Bamse, Onskan Ekeliv.
Ja.
I Norge, han på plats på Harangervidda.
Ja.
Typ.
Ja, vad heter det? Gudbrandsdalen eller något sånt där heter det.
Jaha, ja, i en stuga ute på fjället i alla fall.
Ja, precis. Det är ju den här stugan jag brukar nämna ibland. Jag har ju suttit här och spelat in åtminstone en gång tidigare. Jag vet inte om det var förra säsongen måste det varit.
Ja.
Det är ju alltså 200 meter från ett hårt Stamkos-slagskott från Zuccarellos topp.
Just det. Jajamän. Just
det. Det är jag noga med att poängtera.
Ja, och här är jag då, Per Bjurman, i New York City. Mycket vacker dag. Solen bränner från en knallblå himmel. Det är väl lite kallt, men väldigt fint. Hur är det i Norge?
Ja, vi har haft superväder faktiskt de här dagarna, så att jag kan inte klaga. Och jag är dessutom nöjd över att nu är det ju mitt i veckan vi är här och inte så mycket norrmän som är ute och överglänser den här stackars dåliga svensken som inte kan åka skidor. Så att jag känner mig inte så dålig, för det är nämligen danskt sportlov, visst är så. Så det är vi och massa danska, vet du, och jag slår faktiskt dem. För ja. Danska kan inte vara bättre än svenska på skidor, och så är det bara.
Nej, de har ju inga berg alls. De har ju någon kulle utanför Köpenhamn, rätt sitt.
Ja, precis. Så att, men det känns ändå rätt bra, och jag har inte besökt lasarettet eller sånt där heller som jag var rädd för.
Men jag är väldigt orolig när du är där och åker skidor, för jag känner ju dig.
Ja.
Och hur du har en förmåga att ställa till det med dina... Ja, du har liksom ingen riktig koordination på alla långa lämmar.
Nej, det har du helt rätt i. Men det, jag har liksom fått lite självbild nu att ta det försiktigt och inte liksom försöka överprestera sett i min egen förmåga. Så att, nej, men jag tar det lugnt. Det är inte bra. Så elegant, men det är bra för min egen skull.
Bra, bra. Får du någon pruttare till kvällen sådär? Något glas? Eller är ni för hurtiga för det i Norge?
Ja, det kan man tro, men nog finns det varor av det slaget i boden här utanför. Där skulle till och med du bli nöjd om du tog en sväng förbi, tror jag.
Ja, vad härligt. Men jag, till och med jag.
Ja, men...
Festprisen monumentalet.
Ja, men jag vill påstå att du är lite konnoisseur sådär ändå. Men,
ja. Ja, lite. Det hade varit synd annars sån energi och tid du har ägnat åt ämnet, så har man väl lärt sig någonting.
Ja, ja, precis. Nej, men jag tror faktiskt att du skulle uppskatta Bodens utbud.
Mm. Ja. Ja, jag det var ju söndags gick jag ut på Super Bowl Sunday. Det var första gången på ett bra tag jag kunde gå ut och förlusta mig på det sättet, för förra veckan var extremt intensiv.
Ja, just det.
Efter All-Star-breaket där så var det en intensiv vecka med väldigt mycket matcher här i New York. Och dessutom en massa annat spännande som hände och pågick kväll efter kväll. Så det var ett avslappningsövningar på Super Bowl Sunday som heter Duga. Så kan jag väl säga.
Ja, det förstår jag. Och drama blev det ju matchen dessutom. Vi ska inte bli NFL-podden här, men det var...
Ja, det var en bra match. Den var ju spännande in till slutet. Ja, det är allt jag begär. Jag är ingen stor amerikansk fotbollsnörd alls. Men man vill ju att det ska bli spännande.
Får man fråga så här, den gamla musikjournalisten som nyligen satt i 4 plus på Bruce Springsteen-konserten i Tampa då, var hur många plus Rihanna får för halvtidsshowen i Super Bowl?
Ja, hon skulle absolut också få 4. Det var väldigt bra framträdande. Framförallt var det väldigt, väldigt mycket bättre än i Borlänge för 11 år sedan. Hon dök upp på en av de sista Peace and Love-festivalen.
Ah, ja.
Och det var ett av de sämsta framträdande jag någonsin har sett. Hon var helt borta.
Alltså.
Hon visste inte vad hon var. Hon trodde att hon var det du är nu.
Jaha, okej. Okay. Här är vi borta i Gudbrandsdalen.
Ja, hon beklagade Breivik-grejen.
Oj,
i Borlänge. Det var hemskt att vi hade råkat ut för det. Och sen var det på den nivån.
Okej, så det var inte ens ett plus, det var minus. Det är sällan vi tar fram minuset, men det kanske du gjorde i det fallet.
Ja, ja, jag kan berätta det. Jag, på backstageområdet efter spelningen träffade jag Max Martin, alltså låtskrivaren, ja, ja. Och han bad om ursäkt och hela branschens vägnar.
Oj, ja, då har man inte gjort jättebra från sig.
Nej, nej.
Oj, oj, oj. Jaha. Okej, ja.
Ja, men nu ska vi inte prata musik, även om nu vart jag tänd på en musikpodd. Tänk att sitta och prata musik på det här sättet.
Det känns som att du lika väl skulle kunna ha en sån podd. Du skulle kunna ha flera poddar, Bjure.
Ja, jag ska ha en New York-podd, en musikpodd. Jag och Marcus Larsson kanske ska starta en. Det vore något.
Jag är inte så bra på så mycket annat, så att jag får nog nöja mig med en podd. Du och jag en musikpodd, det skulle inte ha många som intresserar sig för.
Ja, du skulle få sjunga då. När jag
det är sant. Jag visserligen. Och så får du recensera det.
Varje vecka tar upp 10 låtar som du får sjunga.
Ja, ja, men jag skulle gå med på det. Där har jag inte självbild nog att förstå att jag ska hålla käften.
Vilken sensationell podd det skulle kunna bli.
Ja, det finns någonting där, tror jag.
Omistlig. Ja, till nästa gång kan du öva in Marky Moon med Television. Då är du bra.
Okej, okay. Ja, vi får se hur många lyssnare som hänger med på det. Men ja, jag ska göra ett försök.
Ja, ja, men du... Av allt som hände förra veckan då, så vi kan ju börja där vi slutade förra gången. Vi var ju tvungna att göra ett extra nummer apropå en stor trade där. Då,
just det.
När vi hade lagt på så kom rätt så omskakande, eller omskakande, men det rätt stora beskedet att Rangers hade tradat till sig Vladimir Tarasenko från St. Louis.
Just det.
Vi visste inte alla detaljer då, men det var ju då ett första val och...
Sammy Blaze.
Mm. Ja, Sammy Blaze och ett andra val också. Nej, tredje
fjärde
val.
Fjärde runda.
Fjärde val. Ja, just det.
Ja,
men sen följde ju också då Nico Mikkola med, den finländska backen, till New York. Mm. Och det där ser på lätt ut som en seger för en mycket bra trade för Chris Drury. Han tillgodoser två behov direkt. De behöver någon ute på högerkanten. Det har ju varit deras svaghet offensivt. Och de behöver någon på höger... I tredje backpar, det har också varit ett stort hår där. De har fått använda sådana klappträn som Libor och Hayek.
Ja, och Mikkola visste inte det är någon superback på något sätt. Men det är en defensiv, hyfsad backklippa där. Och som sagt, rätt fattning. Det känns ju som en hyfsat solid NHL-back i en sån roll åtminstone.
Absolut, det känns som det är mycket mer stabilt. Och i och för sig bara han drar på sig 3 utvisningar i första matchen.
Ja, ja, precis.
Men det hamnade lite i skugga av Tarasenkos debut och kvällen efter vi hade spelat in. Då var det ju första matchen då de gjorde debut direkt. Och han gjorde mål direkt i sitt andra byte.
Ja, det tog, vad var det, 2:39 eller sånt där så hade Tarasenko gjort sitt första mål. Naturligtvis framspelad också av Artemi Panarin.
Ja, och direkt efter så var det ekade Tarasenko-ramsor på garden. Ja. New York har fått lite fnatt nu. Nu är det liksom klart. Nu ska han vinna Stanley Cup.
Han verkar lite chockad efteråt, tyckte jag, Tarasenko, när han blev intervjuad. Liksom, att mottagandet han fick efter att ha spelat i St. Louis hela sin karriär.
Ja, men jag skrev en krönika idag. New York är lite hysteriskt och väldigt drastiskt och svart eller vitt. Exemplifierat av min doorman här i huset, Simon, som jag har jobbat här i alla år och är Rangers-fan.
Ja.
Han är ju, antingen ska de sägas up the river allihop, eller så är de enorma genier. Ja. Och nu finns det ingen stopp. Nu kommer det... We're the best team in the league.
Ja. Men jag håller med dig om att jag tyckte det var en bra trade av Rangers. De behövde inte ge upp allt för mycket. Vi ska säga också att det är första runda valet. De har ju redan, eller de hade 2 första runda val till sitt förfogande inför kommande draften här i sommaren. Och det här ena då, som de tradat till St. Louis, kommer att vara det lägst placerade av de två. Alltså Dallas. De fick ju ett första runda val för Nils Lundqvist då inför säsongen som de skickade till Dallas. Och det som är lägst rankat så att säga av de två draftvalen kommer gå till St. Louis.
Och det var ju alltid... tänkt så att det skulle användas på det här sättet. Ja. Det är ju en lyx man har då. Om man har 2 första val, då är det väldigt lätt att använda det ena.
Ja, ja, precis. Och sen trodde vi ju liksom att det naturliga skulle vara den där högerforwardspositionen, det stora namnet Manhattan skulle skrika efter, var Patrick Kane ju. Och vi kan ju återkomma till att han är inte helt nöjd med den här traden blev, för han verkar ju uppenbart att vilja gå till Rangers. Men det finns ju en koppling sen tidigare också, inte bara Panarin-Kane-kopplingen som vi har varit inne på, gamla Chicago-radarparet, utan också Tarasenko och Panarin har ju en historia. De är ju jämnåriga, spelar junior, mycket juniorhockey ihop. det var ju faktiskt så att det här legendariska, en av de mest legendariska JVM-matcherna 2011, när Kanada ledde mot Ryssland i finalen med 3-0 inför sista perioden. Ryssland vänder och vinner med 5-3. Liksom inför bara massa kanadensare på läktaren. Då var det ju det matchavgörande 4-3 målet. Ja, det var ju just Tarasenko som spelade fram Panarin. Så att det finns ju en tydlig connection redan sedan dess, så att säga. De är ju vänner.
De beskriver sig själva som bästa vänner.
Ja, så pass till och med. Ja.
Och det är lite hoppfullt, därför att Panarin vet vi ju är anti-Putin. Och jag har svårt att tro att man är bästa vänner om man inte delar synen på en sån karaktär.
Ja, bara en sån sak. Ja.
Bara en sån sak. Ja, det var ju fascinerande att se en sån start. Det var sjöng till, som vi brukar säga här.
Ja.
Ja, Rangers är ju överhuvudtaget heta nu. De har 5 raka. Ja. Och är ute på en... de har varit på en väldigt konstig resa. På torsdagen där så spelade de mot... det var väl Seattle?
Just det.
Och sen flög de direkt och spelade mot Carolina och vann back-to-back mot Carolina, vilket ju var starkt.
Verkligen.
På lördagen. Och sen på söndagen så flög de från Carolina, från Raleigh till Vancouver. Och där har de gått och väntat ända till idag.
Ja, det är lite udda ju.
Ja. Och, men det nu förväntar sig ju alla en seger mot Vancouver. Något annat vore ju underligt.
Ja, men jag vill lägga till då. Jag tror ju verkligen på det här med Tarasenko. Jag har ju redan onekligen varit inne på att det känns som, ja, bra gjort av Chris Drury verkligen, och en bra fit. Men och man ska inte döma någonting efter 2 matcher. Och han gör mål i första bytet. Men jag vill lägga till då att efter de här 2 matcherna hittills så är det enda skottet på mål faktiskt som någon spelare i Rangers har haft med Tarasenko på isen under de här 2 matcherna. De har faktiskt 1 skott för New York Rangers med Tarasenko på isen. Det gjorde han mål på. Och 8 emot.
Ja, men, ja, ja. Det där var ju en lycko, var ju liksom lyckostart där. Vad de har pratat om här, att de är glad att de lyckades ta hit honom så långt före trade deadline så att han har mer tid på sig att spela in sig med laget.
Ja.
För det är ju inte, det är inte lätt. Det var Larry Brooks som påpekade att när Martin Saint-Louis kom hit så gjorde han 1 mål under resten av grundserien.
Ja. Det är ju faktiskt väldigt vanligt att det tar ett bra tag att akklimatisera sig till sin nya miljö. Liksom. Det vet jag ju med Tampas tredje kedja där som jag lätt återkommer till med Coleman och gänget. Alltså Coleman var ju rent bedrövlig efter den traden, så visade han sig vara den kedjan avgörande i slutändan. Då. Så ja. Det är klart, och det kommer vara en akklimatiseringsperiod för Tarasenko som ju, som jag var inne på, bara spelat i St. Louis hela sin NHL-karriär, så att helt plötsligt byta miljö för honom är ju stort liksom.
Ja, precis som det var för Marty Saint-Louis. Han hade ju varit i Tampa i princip hela karriären.
Ja.
Och det är nog bra timing av Drury att ta honom just nu. Han är med på den här långa resan direkt. En hemmamatch och sen ute över en vecka.
Verkligen får lära känna alla nya lagkamrater och sådär.
Ja, teambuilding. Ja. Ja. Ja, ja. Men du, vi ska prata väldigt mycket mer om trader idag. Vi ska titta lite på vad de lagen som är buyers, alltså med i slutspelsracet, har för behov och vad vi skulle vilja se dem göra. Mm. Men innan det, så några saker till som hände där. Innan vi kan till exempel slå fast att LA Kings har verkligen sprängt sig ur startblocken efter All-Star-uppehållet. Med de som har varit liksom, som har startat om med mest kraft.
Ja, alltså, och inte minst en svensk där, Adrian Kempe, som ju, ja, nu är han väl 2:a i svenska skytteligan. Det är bara William Nylander som är före, men om man...
Ja, han och... Ja, det
ja, Mika säga. Kanske också har 27.
Mika är det.
Ja. Ja, just. Men då, om man nu trodde att hans lilla genombrott förra säsongen med 35 mål, han har ju varit bra, liksom, en bra NHL-spelare i flera år, men det, förra året var ju liksom nästa steg. Om man då trodde att 35 mål från Adrian Kempe var en fluk, så ser det inte ut att vara så, men han ser ut att passera den noteringen till och med i år.
Ja. Ja, det var något helt otroligt. Han slog ju rekord där i lördags. Det var kvällen när de hissade Dustin Browns tröja i taket.
Just det.
Så ingen i Kings historia har gjort, alltså han gjorde 4 raka obesvarade mål. Först ett hattrick i andra perioden och så ett fjärde mål i tredje. Det har ingen i Kings, de har ändå funnits i över 50 år. Så det är en väldigt fin notering en sån kväll.
Ja. Och han är ju, ja, det är ju helt otroligt. Och jag menar, sen gjorde han mål i matchen därpå, han gjorde mål i matchen innan. Han gör mål hela tiden nu, Adrian Kempe.
Ja. Ja, när han blir het, då blir han väldigt het. Men ja, jag tycker hela laget ser rätt bra ut. Och nu har de fått ordning på målvaktsspelet också. Phoenix Copley plötsligt är bra.
Ja, det är märkligt. Alltså, han är över 30 bast och varit i AHL liksom hela karriären. Och ibland studsat upp i St. Louis, han har varit i Washington dessförinnan. Men ja, liksom aldrig varit påtänkt NHL-målvakt. Och nu är ju han liksom solklar starter för LA Kings. Han fick ju till och med förlängd kontrakt här den veckan.
Ja, han fick ju det. Ja, Quick är ju liksom on the ropes. En lång karriär håller på att ta slut. Och han, vad heter han som...
Ja, Cal Peterson som är helt nedkörd.
Ja, han spelar nu i farmalaget.
Ja. Och för den saken skulle jag säga att Copley har ju inte varit otrolig mellan kassorna heller. Det är ju ingen så här Jordan Binnington som har kommit upp. Och bara, eller Andrew Hammond, utan han är typ 90% i, ta det han ska åtminstone.
Ja, det är spännande med, de känns ju nu, just nu som starkast ute där i väst ihop kanske de med Dallas. Men har du noterat hur mycket starkare öst är än väst? Alltså, Dallas är etta i västra konferensen, men de har 6 östlag framför sig i sammanlagda tabellen.
Ja, det är ju anmärkningsvärt verkligen. Att det kan vara så skillnad. Ja, det är jättekonstigt alltså.
Så öst är mycket starkare?
Ja, alltså det är ju bara så liksom alla 3 Atlantic-lag har mer poäng än vad Dallas har.
Ja, ja det är något vi kan slå fast i år, att säsongen 22-23 är öst otroligt mycket starkare än väst.
Ja.
Men det är ett västlag som ska spela final, hur de än vänder och vrider på det. Det kan bli lite vilket som helst. Det är väldigt oklart vilket som kommer att vara favorit där.
Ja, det är väl Colorado om... Alltså jag tänker ändå att de har ett par nivåer till i sig om de, när de blir helt skadefria. När Landeskog är tillbaka, Makar...
Ja, men det är inte bara att trycka på en knapp, Jonathan, som du mycket väl vet.
Ja, verkligen. Så är det. Nej, och sen är det klart att det finns några dark horses där. Edmonton, om de verkligen skulle komma igång. Och de är ju väldigt bra just nu. Och de kan dessutom addera vid deadline. Det kommer vi komma in på, tror jag, mer här under podden också.
Ja, det är det vi ska titta på. Ja. Och visst, det avgörs ju mycket av det. Och där finns det minst sagt intressanta saker i görningen.
Ja, det är en del rykten där. Mm.
Men vi måste säga en sak till här. Samma kväll då, lördags där, så lördagen var inget bra namn, eller var inget bra att heta Forsberg på lördag, i lördags.
Det brukar vara bra annars. Men...
Ja, men i NHL var 2 Forsberg åkte på skador. I Nashville var det Philip som åkte på en tackling och for i isen med huvudet före, och nu är han, ja, de säger day to day, men han spelar inte senaste matchen. Det är ju risk för hjärnskakning.
Ja, då är ju Nashvilles, om det nu finns några slutspelshopp kvar där, så om han ska vara borta en längre tid så är det...
Ja, då är det mycket mörkt.
Ja.
Mm. Och i Ottawa då så åkte Anton Forsberg på en otäck skambarsch ut på bår, och man var väldigt orolig att det skulle vara något med ryggen eller så, men det är båda knäna skadade han.
Ja, alltså det var inte bara ett knä som liksom for illa där när Hyman ramlade över honom och ledbandsskada då, men det är dessutom båda knäna som drabbades. Ja. Dubbla ledbandsskador, och ja, säsongen är över.
Helt sjukt, alltså han bars ut på båda, för då kan man inte stödja på vare sig ena eller andra benet.
Nej. Han skrek ju i smärta direkt, det sa ju Hyman dessutom, att när han for över honom där, och då fick han ögonkontakt med Forsberg och bara såg direkt att det här är på riktigt. Och Hyman skuttade upp det direkt och insåg att shit, det här, nu han blev rejält skadad.
Ja, usch, otrevligt. Ja. Och det är ju inte något kul för Ottawa, de har ju Cam Talbot skadad också. De har ju båda målvakterna borta.
Nej, det är inte riktigt deras säsong det här, Ottawa, som de hade hoppats på.
Nej. Var något mer du vill, innan vi går in på det här, på vårt stora segment för kvällen, eller för dagen?
Ja, och nej, men jag tycker det kanske vi tangerar när vi går igenom ett antal lag här, oavsett så att säga. Så att, jag tycker vi kan ta vår lilla specialare här nu.
Vad vi kan säga är ju att det är väldigt imminent på flera håll nu, därför att till exempel Coyotes spelar inte Jacob Chychrun nu förrän det finns en trade klar. Och lika är det med Columbus och Gavrikov.
Ja, det är precis.
Och, de hålls medvetet utanför, för så de inte blir skadade, utan kommer att kunna bli tradade.
Precis. Jag tycker det är lite ovanligt att man ser det när Chychrun, när han liksom ställdes åt sidan, att det inte var en sån här coaches decision eller day-to-day hittepåskadan och sånt där, utan det var ju verkligen trade-related reasons.
Ja.
Och sen gick de ut med ett pressmeddelande och skrev att han kommer hållas utanför laget tills en trade blir klar, om det nu hinner bli det innan trade.
Ja, Men du, vi börjar i öst då. Och Metropolitan, de tre lagen där, de tre lagen i Atlantic och så wildcard-lag. Det är jävligt underligt i wildcard-racet i öst nu. Alla lag får varje kväll nästan gyllene chans att vinna mark, för de andra lagen förlorar, men allihop förlorar.
Ja, det är
de står och trampar. Det var någon som sa i mitt spår igår i bloggen att det här är som Allsvenskan 21. Någon kommer att ramla sig till seger. Förlora sig till slutspelet.
Ja, det känns lite så, för att jag håller med dig där. Det är inget av de där lagen som känns formstarkt, utan tvärtom. De tar någon seger då och då, men sen förlorar de liksom som Islanders, som vi hypade lite förra veckan. Bra start med Horvath och ny energi, och så blir det förluster mot liksom Vancouver hemma och mot Ottawa. Liksom, sådär.
Ja, de har haft en dålig vecka, Islanders. Mm. En besvikelse, verkligen. Mm. Men vi börjar inte där, vi börjar med Carolina då, som ju är etta i Metropolitan. Åkte på en försvärlig förlust där mot Rangers. Men det är fortfarande 8 poäng mellan dem. Och de har 3 poäng ner till ett starkt Devils. Mm. Carolina trodde ju att de hade sitt stora problem löst, som ju länge har varit då en naturlig målskytt. När de signade Max Pacioretty i somras, eller trailade till sig Max Pacioretty i somras. Mm. Men han är ju bara skadad hela tiden. Han var skadad först hela fram till januari. Och så spelade han några matcher, gick sönder igen och verkar vara borta.
Ja, det var väl hälsenan på nytt liksom. Ja. Och då är det ju lång rehab igen. Så att det var ju maximal oflytt. Framförallt synd om Pacioretty. Men också ödestiget för Carolina. Det positiva för deras del är väl åtminstone att det är väldigt massa löneutrymme frigjordes och nio här. Så att de kan ju verkligen vara med och spela på de stora namnen. Vilket de verkar vilja vara.
Ja, de kommer ju att gå efter de två tunga målskyttar man ser där ute. Det är ju Timo Meier då. Eller Meier. Vad säger man? Meier eller Meier?
Ja, Meier. Jag säger nog Meier. Mm.
Ja, Timo Meier i San Jose och Patrick Kane då i Chicago. Om han vid ett miljöombyte får fart på produktionen igen, så vet vi ju att han är livsfarlig. Mm. Det är ju vad de kommer att gå för.
Ja, samtidigt så är det ju den där andra centerpositionen som jag också... Jag tror att liksom... Alltså, om det inte hade varit för Pacioretty skada nu, så är det ju andra centerpositionen som varit enda liksom... lilla akilleshälen den här säsongen, alltså i och med att Trocheck försvann då inför den här säsongen och man inte ersatte honom utan hoppades lösa det internt genom att Kotkaniemi skulle få sitt stora genombrott den här säsongen, men det har han ju inte fått.
Nej. Han och Stastny, ja, han är väl habil, men inte riktigt.
Det känns inte som en contender andra center riktigt, och de har testat Jack Drew och det hade varit Derek Stepan och de har, ja. Men det är ju en lucka där, tycker jag, egentligen. Och det var lite snack om att de var inne i Horvath-diskussionerna där nu. Men nu tycker jag att det är hetare rykten om just Timo Meier.
Ja, precis. Han kommer ju vara väldigt eftertraktad på många håll. Men båda de där luckorna ser ut att bli svårt att lösa på samma gång, eller hur?
Nej, det känns som de får välja det ena eller andra liksom, lite grann. De har ju inte obegränsat med löneutrymme heller, precis. Precis. Nej. Som alla andra contenderslag i denna flat cap world. Jag känner ju verkligen att Meier, han skulle ju passa i många lag. Jag kommer säga att han passar väldigt bra hos Devils också, som är jätteintresserade. Men alltså, han borde passa Rod Brindamer hockeyn perfekt. Alltså, Rod Brindamer vill ha intensiva spelare som har shoot first mentality, liksom, som är rakt på mål och sådär. Och jag menar, Timo Meier, han har skjutit näst flest skott i hela ligan den här säsongen. Och han är mer av en 5-mot-5-spelare än en powerplay-spelare. Och då gillar ju Rod Brindamer också med sin här lagmaskinen Carolina. Det känns som att Meier skulle passa perfekt där i hur Rod Brindamer vill att sitt lag ska spela.
Ja.
Så att, ja, jag förstår om Carolina går hårt för honom. Och det snackas ju till och med om att de är ett av få lag som kan tänka sig att trada till sig Timo Meier utan att ha ett nytt kontrakt färdigskrivet. Liksom. Utan genomföra en trade med osäkerheten om de faktiskt kan behålla Timo Meier.
Mm. Ja, det ena eller andra kommer de att göra, det tror jag man kan slå fast.
Ja, det andra alternativet är ju typ att gå efter en Ryan O'Reilly eller något sånt där, en andra center.
Ja,
helt enkelt. Mm.
Ja, New Jersey nämnde du där, det är nästa lag då, och där pratas det då väldigt mycket om att de är ute efter en mer power artad forward till andra kedjan. De är ju ett bra lag, ett fint gäng och bra balans. Men de känner att de behöver lite mer kraft på en kant i typ andra kedjan. Och den som svarar upp mot det är ju Timo Meier.
Ja, för han är ju kraftfull också. Det är ju en genombrottsstark spelare och liksom forecheckare och så vidare. Och, ja. Men han har samtidigt liksom den här ettrigheten som övriga Devils forwards har. Han skulle passa perfekt där med. Och jag, inte för att det är avgörande på något sätt, men den här Schweiz-kopplingen med Hischier och med Siegenthaler och så här, det skulle bli lilla Schweiz där i New Jersey.
Ja. Ja, jag tror att han skulle inte ha något mot det själv.
Nej, det är precis. Och däremot sägs det ju att Devils är väldigt intresserade av att behålla Meyer på sikt dessutom då. Men ja, att de vill prata med agent Lemieux, gamla Claude Lemieux alltså, som är agent till Timo Meyer, och liksom förhandla fram ett nytt kontrakt innan de trycker på trade-knappen då. Men Greer i San Jose har ju inte tillåtit några klubbar än så länge prata med agenten om nytt kontrakt, utan han vill ha ett tillräckligt bra bud på bordet först innan han låter den klubben så att säga få prata nytt kontrakt dessutom med Meyer. Så att,
Ja, han sitter i en bra sits med alla marker han har.
Ja, precis. Vi ska återkomma om Erik.
Ja, ja, ja. Ja, men i övrigt tror jag inte Jersey. Jag tror nu Jersey är nöjda med det de har på backsidan också. De har ju blivit väldigt mycket bättre defensivt. Kanske någon jag tror inte.
Nej,
det är
backsidan
något.
Tycker jag är en av de bästa i hela NHL som Devils sitter på.
Ja.
Det är väl målvaktssidan som är lite så där frågetecken långt in i slutspelet om de skulle ta sig dit. Men det, jag har svårt att se att de skulle hitta något bättre i denna tid på året än Vanecek eller Blackwood.
Ja. Mm. Alltså det är Rangers då som just har genomfört en stor affär, men det sägs att de nog inte är klara ändå, för nu är det ju så att bara en sån sak som att unge ryssen Kravtsov är ju inte nöjd. Han blir petad då och då, han får inte, tycker inte han får någon riktig chans, och ledningen här tycker att han har inte visat tillräckligt för att vara topp 9 då. Han ska ju vara topp 9, någon annan roll går inte att ha honom. I helst skulle han vara topp 6, och där finns det verkligen inget plats för honom när han inte producerar mer. Man kan tycka att han får för lite chanser, för korta sekvenser när han spelar. Men det är ju tyvärr så. Man måste ta chansen när man får den.
Ja, det har han inte gjort.
Nej, det har han inte. Så nu är det ju inte otänkbart. De tittar nog på någon till...
mot de sexta kanske?
Alltså, ja, en winger för tredje kedjan. Och om han hinner bli frisk, så har jag hela tiden sagt att Gustav Nyqvist skulle passa perfekt där. Jag tror att Drury skulle gilla honom, jag tror att Gallant skulle gilla honom, och jag skulle gilla honom.
Man får pressa att han skulle definitivt gilla honom, så är det ju.
Ja, det är kanske det viktiga.
Ja, det ska inte underskattas, det måste ju Drury tänka på också.
Hästbol och Gustav på min scen, då skulle det bli roligt i bloggen också.
Ja, jo, han är ju en av bloggens mest bjussiga karaktärer. Så att,
mot sin vilja.
Ja, det är visserligen. Ja. Men, och samtidigt, om vi kommer ihåg Chris Drurys trade deadline förra året, som var ju väldigt aktiv. Var det inte?
Jo, han fick ju in tre
fyra till och med, om man räknar in Justin Braun kom in dessutom.
Ja, just det.
Och så var det ju Tyler Mott, apropå en sån winger för bottom six.
Ja, Tyler Mott och Frank Vetrano och Andrew Kopp. Ja. Ingen av dem varit kvar, men de gjorde stor nytta och de har ju mer så här kompletterande pjäser, pusselbitar som föll väldigt väl ut längre ner i hierarkin och gjorde laget mer komplett och tog dem hela vägen till konferensfinal tack vare de traderna, skulle jag vilja påstå.
Ja, precis. Så att liksom, om man drar lärdomar från det, så känns det ju som att Drury kommer vilja fylla den där tredje kedja ytterforwardsluckan. Så att säga.
Ja, Gustav. Bli frisk, Gustav, och kom till New York.
Precis. Ja.
Ja. Boston då har vi pratat förut om mycket, och jag skriver om det att de är så bra så de egentligen ska mest stora så får inte mässa med
kemin.
Men nu har de ju varit lite mänskliga några matcher efter, runt All-Star-uppehållet ska vi säga, både före och efter.
Ja.
Och då tror jag att de så in i bil ändå lite klåfingrig och vill göra någonting. Frågan är vad? Det finns inga uppenbara behov de behöver.
Nej, när man precis, om man ser deras lag skadefritt och försöker hitta luckor, så är det är inte så lätt faktiskt att hitta någonting som uppenbart det är klart att det är så här, om man ska gå, de skulle bli bättre av en Meyer eller av en Chychrun eller alla de här stora namnen, men då ska de ju lösa det med löneutrymme och
ja, och ta bort spelare som verkligen fungerar bra just nu.
Ja, precis, och så tycker jag inte att det känns som att Boston har jättemycket, jättespännande prospect pool heller. Det är väl Fabian Lisell som är den mest spännande talangen de har. Så har de ett första runda val i draften som kommer åtminstone. Men det känns som att andra lag har bättre bud att kunna ge på de allra största spelarna.
Ja, men jag tycker inte de behöver dem heller. Kanske bara staga upp och ha lite mer ifall det blir skador liksom, och ha redo. Men då har de ju Stroller redo, för fan.
Ja, just det, nere i Providence.
Ja.
Ja. Nej, men om jag ska nämna en så där stort namn som jag tycker känns som en Boston Bruins-spelare som jag liksom ser kopplingar med, så är det faktiskt Ryan O'Reilly.
Ja.
Jag vet inte om de riktigt behöver den typen, men jag vet, dels så tänker jag på att Don Sweeney redan har handplockat en St. Louis lagkapten tidigare, David Backes. Det blev ju inte riktigt succé då, men det var ju typ samma spelartyp som Ryan O'Reilly. Jim Montgomery var i St. Louis i fjol och hade O'Reilly. O'Reilly sänkte ju Boston och blev MVP i det där 2019-slutspelet som de säkert minns med fasa.
Så att, ja, men det känns som liksom nästan overkill med det lag man har i Boston. Ja, det är klart. Han som andra center, det är klart att det han och Patrice Bergeron i samma lag, det är ju otäckt.
Dubbla liksom selkevinnare.
Ja.
Och då skulle man kunna frigöra Krejci till en ännu mer och möta motståndarnas tredje kedja liksom och ha den lyxen.
Okej, men man måste ju ge upp något då, och han blir inte gratis.
Nej, det är ju första
Armstrong i St. Louis sitter ju också på ett bra sits.
Alltså jag tror att St. Louis kan mycket väl ha 4 första runda val i kommande draft. De har ju redan fått ett extra här nu av Rangers. De kommer ju kunna få ett första runda val även för O'Reilly. Då är de uppe i 3. Och så låter det faktiskt som att priset för Barbashev är ett första runda val, för att det är så högt intresse för honom med tanke på hans låga cap hit, och att han ändå gjorde 60 poäng i fjol och så var så bra just det där slutspelet 2019. Så att intresset är så pass stort att det kan liksom trissas upp till ett första runda val. 4 första runda val för St. Louis. Snacka om att liksom kunna reboota sitt lag on the fly. Nu blir det en väldigt svengelska här, men ja.
Tänk om O'Reilly, Tarasenko och Babashev också försvinner. Det är nästan ingen kvar i laget sedan 2019. Det har varit en enorm omsättning där på folk med Pietrangelo, Bowmeister, Alex Sten och Oskar Sundqvist och Tarasenko.
Maroon.
De är ju borta nästan allihop.
Ja, det är typ Binnington och Pareko liksom. Det är inte så många. Braden Chen. Men annars är det väldigt få alltså. Ja, det har du rätt i.
Ja, sen har vi Tampa och Toronto då, som känns som de sitter väldigt, de har låsta armar, de har liksom tvångströjor på sig mot lönetaket. De får väldigt svårt att vara med och bjuda på några stora namn.
Ja, i Tampa så sägs det ju, det är liksom inga rykten alls om att spela. Däremot i Toronto så det är för att media håller till där, så det kanske snarare är de som vill än att det faktiskt är så, men det sägs ju att det finns visst intresse för Meyer, att de är där och hugger lite på Chychrun och alla de här stora namnen, så är ju Toronto ändå med i bilden enligt media där borta i metropolen i alla fall.
Ja, men det tror jag är med media. De har inte, hur ska de lösa det liksom?
Nej, men däremot kan jag hålla med lite Leafs Nation här nu, att det kanske liksom i många år har det hetat att de behöver stärka upp defensiven och liksom backsidan och så, men den är ju egentligen ganska bra nu. Kollar man de senaste slutspelen så är det nödvändigtvis inte backsidan. Det är klart målvaktsspelet har inte varit bra, och där får vi se om Murray och Samsonov är tillräckligt bra, men det kanske snarare är forwards de behöver snarare än backa nu inför deadline. Alltså, för om man tittar på de senaste slutspelen så är det ju när liksom Matthews och Marner har inte riktigt levererat, då har de inte haft... Ja, Nylander har ju levererat secondary scoring. Han är den som har gjort flest 5-mot-5 mål av livsspelarna de senaste slutspelsåren. Men bakom deras absolut toppspelare så har de inte riktigt fått den produktionen de har behövt. Och det kanske ytterligare någon pjäs forwardsmässigt de allra främst ska kika på.
Mm. Ja. Men Tampa då, Brisbois brukar inte vara sitta still. Han vill ju gärna förstärka med några liksom, ja, såna här Nick Paul-typer. Men inte ens det finns det riktigt utrymme för. Gör det?
Nej, alltså min förhoppning är att de ska lyckas. Det är ju Namestnikov som har kommit tillbaks och inte riktigt funkat lika bra som förra gången han var i Tampa. Det var ju rätt länge sedan, men han har inte gjort någon speciellt bra säsong och sitter ändå på 2,5 miljoner cap hit. Det är ju ganska ansenligt ändå. Jag skulle ju gärna switcha ut honom mot Barbashev som har typ samma cap hit då. Och som är bättre lämpad för en sån bottom six-roll. Så det skulle vara min drömdeal för Tampa. Men det är som sagt, det kanske kostar ett första runda val för Tampa. Och de har inte något första runda val fram till 2025. Så att...
Nej.
Så att de har verkligen varken löneutrymme, draftkapital eller talangbank för att liksom göra så mycket här. Men jag tror ändå att Brisbane kommer försöka. Försöka.
Ja.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Sen just nu då på wildcard-plats har vi de två åldrande lagen Pittsburgh och Washington. Det är lite lika där, de har inte jättemycket svängrum. Pittsburgh vet vi, nu har de ju liksom verkligen gått all in på sin core där med de här tre ikonerna. Crosby, Malkin och Letang. Huruvida det var korrekt och så kan vi inte avgöra än. Det får man ju ta efter säsongen när man har sett hur det går. De har varit lite svajiga, och de gjorde en riktig platt match mot Los Angeles då när Kempe, som vi pratade om, gjorde sina fyra mål, så fick de ju stryk med 6-0.
Ja, det var ju katastrof.
Svarade upp med 3-1 mot San Jose igår, och jag pratade med Raquel efteråt, som då gjorde mål och spelade fram. Det var ju första kedjan där som han bildade med Crosby och Gensel som stod för grannlåten.
Ja.
Jag pratade med Rickard efteråt han sa att det var verkligen ingen bra känsla i laget efter den där LA-matchen. De behövde definitivt en seger mot San Jose.
Ja, men Raquel tycker jag vi kan lyfta fram lite grann. Det har kanske inte blivit den här supersuccén poängproduktionsmässigt efter Anaheim-traden. Det är inte så att han, nu när han spelar med Crosby, att han gör liksom 40 mål per säsong. Men det verkar ändå som att kemin där med Crosby är något speciellt. Alltså, för Crosby verkar verkligen gilla att spela med Raquel. Ja. Vi såg efter den traden i fjol, liksom underliggande siffrormässigt var det otroligt vad bra den var. Om man bara ser till liksom... jag tror de hade 11-1 i mål 5-5 på isen resten av den säsongen. Och det är väldigt bra siffror även i år. Och liksom tidigare har ju Crosby funkat bra med Rust. Men nu ser man att det är uppenbart bättre liksom possession-siffror, liksom spelkontrollerande siffror med Raquel än han hade med Rust. Så, att, så det funkar. Och den där kedjan är ju väldigt, de ruckar ju väldigt sällan på Gensel, Crosby, Raquel.
Ja. Ja, nej, men det är kul för Rocket Ricky, som jag kallar honom, att han är ju en bra hockeyspelare, tycker jag, och en jävla trevlig figur är det också.
Ja. Nej, men jag tycker väl Pittsburghs problem, för Malkin är ju en väldigt bra säsong också, det kan man tillägga, att han funkar väldigt bra med Rust. När Raquel går ner och spelar med Malkin så tappar Malkin lite grann, när Crosby spelar med Rust så tappar Crosby lite grann, så att de har hittat en bra dynamik där i topp 6, men sen är det ju problemet.
Vad de behöver är ju bottom 6.
Ja, för där har ju Jeff Carter och Kapanen och sådana här spelare inte varit tillräckligt bra. Carter är ju för gammal nu.
Ja, så är det nog. Men då gäller det att identifiera liksom sådana här oslipade diamanter där ute som passar perfekt i laget. Och det vet man inte riktigt om Hextall har några. Vi får se.
Nej, jag tycker inte det är så här jättemycket spännande sådana fyndalternativ som är UFAs typiska rentals, utan det är...
Det är Gustav om han skulle bli frisk då.
Ja.
Han hoppas ju det själv.
Ja, annars är det så här, Max Domi, det känns inte jättespännande. Sean Monahan, den typen av namn. Nick Bjugstad nämns ju som ett alternativ liksom för många lag. Jag menar, Nick Bjugstad har ju varit runt i massa möjliga lag. Pittsburgh bland annat, och inte varit speciellt framgångsrik.
Ja. Ja, Washington skulle ju egentligen behöva lite mer speed och ungdom, det är lite för långsamt. Apropå Washington ska vi säga då att Ovechkin har ju lämnat laget och på något vis flugit hem till Moskva, där hans pappa då har avlidit idag, har vi fått besked om.
Ja.
Om det ska vi säga då att vi alla vet vad vi och jag tycker om Ovechkin och NHLs envishet med att promota honom trots det som pågår, men det gör ju inte att jag slutar vara människa. Jag är fortfarande en kristen och önskar ingen sån här olycka. Förlora en förälder är fruktansvärt. Glädje inte på något vis. Man kan säga att ska man inte bry sig lika mycket om de som dör och förlorar föräldrar och barn och så i Ukraina? Det ska man absolut. Men man ska också, tycker jag, vara bättre än de som är hemska. Genom att vara en människa som bryr sig om andra som man är bättre än bödlarna.
Ja. Ja, jag
fick jag hålla det tag.
Ja, det var ett brant håll. Jag köper det rakt av. Ja.
Ja. Men Washington, de har inte heller så liksom utrymme och inte så mycket att trada till andra som andra är sugna på.
Alltså jag har ett förslag till dem som de själva inte verkar så sugna på, för det är ingen snack överhuvudtaget om Washington och Jake Chychrun. Men ja, det är bara John Carlson som är den enda backen de har under kontrakt nästa säsong faktiskt.
Och han är långtidsskadad.
Och han är långtidsskadad. Och friska spelare har de faktiskt ingen under kontrakt nästa säsong. Alltså Chychrun, 24-årig klassback, sitter på ett underbetalt kontrakt, alltså 4,6 miljoner dollar. Han är väl värd 8-9 miljoner på öppna marknaden faktiskt. Liksom med deras svåra lönetagssituation framöver så här också, att, och knappt några backar under kontrakt. Få in en spelare i den åldern med det kontraktet. Visst, de skulle behöva offra typ hela sin framtid. Jag menar, de har inte så mycket talanger och draftfall och bjuda, men det kanske skulle vara värt det. Jag tycker han skulle vara en jätteförstärkning för Washington.
Mm.
Men ingen snack om det alls. Så det är bara min egen, jag själv som sitter och resonerar.
Ja, men vad skulle de ge till Coyotes som inte någon annan skulle ge mer av?
Nej, det är det som är problemet. De skulle väl behöva offra kanske två första runda val och sen någon av deras prospects, en Connor McMichael eller något sånt där.
En TJ Oshie.
Ja, det skulle ju, precis. De skulle behöva bli av med lön också. Även om Chychruns är underbetalt så att säga, så är det ändå nästan 5 miljoner dollar. Så att de skulle ju behöva skicka någon. Ja.
Ja, de har några som jag tycker de börjar ta slut, alltså Oshie och Lars Eller och såna här.
Ja, Lars Eller, han har vi sett det bästa av. Han kanske inte ens spelar ännu nästa säsong, vi får se. Nej. Han har ju också utgående kontrakt, kan vi se.
Ja, det blir svårt att få något nytt, det tror jag.
Ja.
Och sen har vi lagen i kön då, och just nu är det Islanders och Florida framförallt då som jagar bakom, och sen har man ju räknat in Buffalo. Men ska man räkna in Buffalo, då måste man räkna in Detroit nu också, för de står ju på samma poäng.
Ja, Buffalo har ju skäblat till det lite. Visst, de har lite färre matcher kanske, men förlora.
Ja, men det har Detroit har lika många.
Ja, det är så.
Och i så fall är Ottawa med också, och Philadelphia.
Ja, det är Bayern i Philadelphia.
Ja, för att ja, de är ju så här 4-5-6 poäng bakom Florida och Islanders, men Florida Islanders har spelat 57 matcher, Detroit och Buffalo 52.
Ja, det är ju jättestor skillnad, 5 matcher liksom.
Ja. Så det där är ett jävla geting, men det haltar ju så mycket som man inte riktigt vet var de står.
Nej.
Men Islanders vet vi ju redan när de köper, eftersom de har gått efter Bo Horvat och signat upp honom. Och man vet aldrig med Lou, det har inte blivit den effekt de hade hoppat. Jag tycker att Horvat har varit bra, men han har inte lyft resten av laget.
Nej, det har inte gjort det tillräckligt för att de ska kunna slå Vancouver och Ottawa hemma här nu i måste-matchen.
Ja, det är verkligen, man har verkligen inte råd att förlora sådana matcher. Det är dåligt.
Ja. Ja,
Och det är så, alltså det borde vara så mycket bättre. De har kanske bästa målvaktsparet av alla i konkurrens med Boston, med Sorokin och
Valamov.
Mm. Och de har trailat till sig här och ändå liksom inte fått till det. Det är mycket bekymmersamt. Då vet man annars att Lou kan slå till med var som helst.
Ja, och där kommer det inte sippra ut någonting, så det är inte mycket snack. Det var ju liksom inget snack om Islanders och Horvat, ska vi säga, heller förrän bara några timmar innan det blev val.
Mm.
Så att, ja. Lätt vad det är, så är Kane klar för Islanders.
Ja. Florida har ju varit starka då efter uppehållet, men så trampar de också totalt snett mot St. Louis igår då. 6-2 var det väl.
Ja.
Slut. St. Louis, vi glömde säga att Kalle Rosén, svenska backen, har fått väldigt mycket beröm på slutet.
Ja.
Ryan O'Reilly jämförde honom med Lidas. Det är svårt att få finare beröm än så.
Det är nästan ultimata berömmet man kan få. Det kanske var överord till och med, ändå.
Ja. Och Buffalo och Detroit 8, de måste väl bestämma sig snart för om de är buyers eller sellers.
Nej, jag tycker i den typen av lag, i den fasen de befinner sig i. Visst, Buffalo var ju väldigt, hade väldigt mycket hugg bara för någon vecka sedan, så kändes det som. Men de behöver inte gå för den här säsongen, och de har nog kanske inte så mycket slutspel att göra ändå när de väl kommer dit. Att de ska offra lite framtid och sånt för det. Det känns onödigt, tycker jag.
Tror du Lou kan komma att gå efter en sån som Klingberg?
Kanske att de skulle ha det behovet, Islanders, av ytterligare offensiv pjäs där på blå. Men visserligen de har Noah Dobson till exempel. Men det känns inte som en Lou-back. Det gör det inte.
Nej. Buffalo, om de tar sig in igen då, om de lyckas krånga sig in i racet och tar några segrar och är med igen, Då borde målvakt vara intressant grej för dem att fixa. I så fall är kanske John Gibson i Anaheim, den gamla Ekeliv-favoriten. Som du var med och bar på bår nästan när han kom in i ligan.
Ja, på gränsen i alla fall.
Det borde vara intressant för dem.
Ja, 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 men det skulle kunna vara ett precis. Det är inte så att det kryllar av spännande målvakter tillgängliga. Men Gibson är väl inte helt omöjlig att få loss från Anaheim, verkar det som. Så att,
nej.
Det skulle vara ett långsiktigt alternativ för dem också.
Ja. Ja. Ottawa såg jag förresten. Det var någon som pratade om det sköts ner rätt fort, men det har tydligen funnits prat i alla fall om att de skulle traila vidare till Brinket.
Ja, det är ju inget nytt kontrakt påskrivet där.
Nej.
Restricted free agent är han väl visserligen, men ändå. Ja.
Ja. Ja, han skulle ju vara intressant för många. Det har inte blivit riktigt så succé som man hade hoppats i Ottawa.
Nej.
Men i ett bra lag, nu finns det potential där.
Absolut, över 40 mål. Dubbla gånger i karriären som vi har repeterat ett antal gånger, jag menar det. Där snackar vi målskytt om han bara får rätt playmaker vid sin sida och trivs.
Ja, ja. Ja, men då reser vi vidare till den svagare västra konferensen då.
Ja.
Och i Central har vi Dallas, som ju är etta i konferensen nu och har sett väldigt bra ut på slutet faktiskt. Fick stryk i den så kallade seriefinalen mot Boston igår då på övertid. Det var ingen riktig seriefinal, men det var ettan i väst och ettan i öst. Så det blev ju lite så ändå då. Och det var en väldigt bra match.
Ja.
Och Dallas sägs ju vara eager att förstärka. Och där har ju Patrick Kane placerats.
Ja, precis. Nu är det väl... Alltså om det är något lag som känns närmast Patrick Kane efter den här... Efter att Rangers valde Tarasenko istället, så är det väl just Dallas då. Som också har den där luckan i topp 6 på högerforwardspositionen. Inte i första kedjan, den är ju supergiven den första kedjan. Det är ju Pavelski som spelar till höger. Men i andra kedjan så har ju Tyler Seguin inte riktigt hittat någon högerforward att lida ihop med. Det är Marchment är väl till vänster och så är det Seguin. Men nu på slutet har ju lösningen blivit att Seguin själv har varit högerforward. Och så har man flyttat upp en annan center. Men det är ju inte meningen att typ Radek Faxa ska vara andra center, utan han vill man ju ha i en matchup-roll i en tredje eller fjärde kedja när det är slutspel. Så att därför sägs det ju att Dallas är very eager till och med i att kunna knyta till sig Kane. Och just Kane då snarare än Meyer kan vi lägga till också, med tanke på att de vill nog ha en rental och inte ett långsiktigt alternativ, för att jag menar, de har inte så mycket löneutrymme på sikt. Jag menar, Roope Hintz till exempel, hans nya kontrakt kickar in nästa säsong. 5 miljoner dyrare än vad hans nuvarande är. Så att, ja, då är Kane kanske mer rimligt.
Ja, som du nämnde där, han var ju besviken. Det var ett ovanligt uppriktigt när Rangers hade tradat till Tarasenko, så sa Kane att det är inte det gladaste jag var över att höra om en trade. Så det var om något ska hända här, så var det väl ett av de lag jag hade tänkt eventuellt gå till då.
Ja.
Men Dallas och Chicago har gjort affärer förr.
Ja, ja, det har du rätt i. Men jag vill säga till Patrick Kane, inte som att han lyssnar på det här precis, men...
men Patrick, lyssna nu.
Ja, lyssna nu, hör det spännande, precis. Lär dig svenska och så lyssna upp på det här. Nej, men ja, samtidigt när han säger sådär så håller jag med lite, som Twitterkontot JFresh, som ju är en sån analytics-kille då, som sådana som jag följer, var inne på lite grann. Att hans, liksom, hur han har hanterat den här trade deadline-situationen, han har gjort det ungefär lika passivt som han har backcheckat den här säsongen. För han får ju skylla sig själv lite grann nu, att han fortfarande inte har bestämt sig om han vill bli tradad eller inte överhuvudtaget. För det är klart att Rangers inte, om de har chansen att gå för Tarasenko nu då, så gör de ju det.
Ja, det är klart de inte kan hålla på och vänta på ett eventuellt besked.
Nej, precis. Och Kane får ju, visst han har ju den här höftskadan som gör att han kan spela, men han verkar ju onekligen ha problem med den och han har ju faktiskt inte gjort en bra säsong. Nu har han inte så mycket lekkamrater och han spelar ett lag som vill förlora, i alla fall från ledningshåll. Mm. Så man kan förstå att hans motivation är bristande, men hans siffror den här säsongen är ju, framförallt defensivt, är ju rent katastrofala. Alltså det är enormt för mycket chanser att skapas mot Chicago när Kane är på isen snarare än för. Alltså det är ju 70 fler farliga målchanser mot än för. Om man bara kollar på plus minus så är han minus 28 den här säsongen.
Ja, men det är ju en fråga om motivation.
Ja, men så kan det vara höftskadan också, som ju, han höll honom borta ett par matcher nyligen också, för att han har uppenbarligen ont. Så det är ju lite frågetecken om man ska... För det kommer ju kosta ändå att trada till sig Patrick Kane med hans historia, med hans slutspelshistoria, även om det är ett tag sedan. Med, mm. Han gjorde ändå 92 poäng så sent som förra säsongen ju.
Ja. Du nu ska jag gå och hämta kaffe. Jag blir tokig om jag inte får mer kaffe.
Ja, men gör det.
Prata med honom, så kan du komma in på Winnipeg som inte jag har så mycket att säga om i alla fall.
Nej. Ja, men... Alltså jag vet faktiskt inte, jag börjar med Dallas igen här, för jag vet inte om Kane, om det är värt det för, det beror på, alltså Kane, han kanske är den där 92-poängsspelaren ändå då, om man får ny motivation med ett miljöombyte här, att få spela med bra lagkamrater igen och sådär. Annars kanske en sån som Tyler Bertuzzi kan vara ett spännande alternativ för Dallas, en annan ytterforward, förmodligen billigare att knyta till sig, bättre 5-mot-5-spelare åtminstone i...
Hallå.
Nuvarande säsong. Hallå den.
Hallå.
Jag har fortfarande inte kommit in på Winnipeg, utan jag föreslog Tyler Bertuzzi som ett alternativ för Dallas istället för Patrick Kane.
Ja, det kanske är Detroit. Man vet var Stevie står.
Nej, och att förhandla med Stevie brukar vara rätt svårt. Då får man ju ge upp en del om man ska ta något från honom.
Ja, men du, nu går vi vidare ändå.
Ja, det gör vi.
Winnipeg är, som sagt, jag har inte så mycket att säga. Jag tycker de är svårbedömda. Jag tyckte det var tråkigt att de häromdagen satt upp Axel Jonsson Fjällby på waivers.
Mm.
Och att ingen tog honom.
Nej.
Det är en spelare jag tycker är rolig att titta på.
Ja, som har gjort det bra i bottom six där. Ett antal mål och sådär. Och liksom är ju en frejdig spelare liksom. Jobbig att möta.
Ja.
Så att det var lite, och det lät ju lite motvillig från Winnipegs sida också. Liksom, Bonus ville ju egentligen inte bli av med honom. Så, men, det, ja.
Men tror du de kommer att göra något?
Ja, det, om de ska, ja, Winnipeg känns ju inte som ett lag som att helt plötsligt så är Timo Meier klar för dem. Utan de har ju rätt bra spets. Och liksom Josh Morris gör ju sitt livssäsong där på backsidan. Och Connor Hellebuck lika så är ju bättre än någonsin han med. Så att det jag tror snarare är djup. Jag kan mycket väl tänka mig att de adderar någon back till andra eller tredje paret eller någon bra center eller ytterforward till tredje kedjan liksom. Men det blir nog inte de stora namnen som där Winnipeg är med och bryr sig.
Nej, och det kommer inte nästa lag, eller jo, Colorado är det först. Jag var på väg in till Pacific. Colorado väntar väl mest på att få tillbaka alla så att de är helt återställda ordinarie. Det har vi sagt förra gången.
Ja, men det som är deras, där jag är helt säker på att de kommer att agera, det är ju andra centerpositionen då, att hitta en slutspelsersättare för Nason Kadri, för att jag tror inte de vill gå in i slutspelet med JT Comfort som andra center, även om han har gjort det ganska bra, så känns det som att om de ska försvara sin titel så kommer de vilja stå ännu bättre rustade.
Mm. Vad finns det då för alternativ då? Ska Ryan O'Reilly komma tillbaka?
Nej, det känns så konstigt tycker jag. Och det var ju lite snack om Horvath där, men de var ju inte beredda och de vill ju inte behålla Horvath långsiktigt heller. Det är väl i så fall, vilket ju ryktas en hel del om ska vi säga, men hur de ska få ihop det capmässigt är ju en svår ekvation. Men det är ju alltså Jonathan Toews.
Ja, det är kittlande alltså.
Ja, ja.
Han är ju just nu skadad.
Ja.
Och det är ju alla i Colorado, så det kanske inte spelar
någon. Nej, precis. Det är ju avvisslingen. Ja. Nej, men det snackas en del faktiskt om Colorado Toews. Vi får se om de går efter ett billigare centeralternativ. Det är väl inte så jättespännande namn. Det är väl en Sean Monahan eller en Max Domi som sagt, eller något sånt där. Men, ja.
Toews i Colorado. det är lite kul. Alltså. Det har jag inte hört. Det var en nyhet för mig.
Ja, visst. Det är ju en jätte... Stor löner på 10,5 miljoner. Han lever ju inte upp till den. Han lever ju inte ens upp till hälften av det naturligtvis, Dave. Så knappt en fjärdedel.
Nej, men det är väl hälften de får betala i så fall.
Ja, så kanske de kan hitta ett tredje lag som kan behålla ytterligare halva. Så att de är nere på ungefär 2 miljoner bara plötsligt för Dave. Så då kanske det är lite mer intressant. Det finns ju rutin där i alla fall. Och några Stanley Cup-ringar hemma.
Yes. Mm. Ja, laget jag tänkte på som ju alltid vill ställa till med stora splash i samband med trade deadline och ta alla stora namn. Det är Vegas, men det kommer de inte ha så mycket möjlighet till nu. Det är för mycket uppbundet här. De får ju snarare försöka göra sig av med spelare.
Ja, men det är väl, det beror väl på, och det verkar ju allvarligt med tanke på att han är out indefinitely. Det frigörs ju pengar nu med tanke på att Mark Stone är borta.
Ja, just det.
Och det är ju 9,5 miljoner. Det är ju deras bäst betalda spelare. Ja, Eichel har ju 10 miljoner, visserligen. Han har gått om nu, men ja.
Men framförallt om Logan Thompson är borta, då måste ju skaffa sig en ny målvakt.
Ja, det är, vi får se lite hur Laurent Brossoit, det var ju han som var backup bakom Lehner inledningsvis liksom förra säsongen och sådär, men sen har han blivit överglänst av Logan Thompson och så tog de in Aiden Hill istället för Brossoit, han har ju varit nere i AHL. Men nu är han uppe igen, så att det är ju ett hyfsat rutinerat.
Jonathan, du hör ju själv, det där är ingenting man går långt i slutspelet.
Nej, precis. Men,
det där är en namn som man som täcker upp med grundserien och det kan gå bra ett tag, men inte fan håller när det blir allvar.
Nej, men det är ett wildcard av målvakter som är tillgängligare som man inte vet om det skulle stärka laget alls eller om det faktiskt skulle vara en succé. Det är ju, tycker jag, Veimelka där i Arizona.
Just det.
Som har gjort väldigt bra den här säsongen faktiskt. Men det är ju ett konstigt lag och ett konstigt försvar och så vidare. Han har framför sig, hur skulle han fungera? Fungera med press på sig i Vegas.
Ja, nej. Men det är kittlande land. Det är det.
Ja.
Och så Gibson.
Och så Gibson. Ja, kanske det finns lite hopp kvar för att man ska våga chansa i alla fall i slutet av en säsong på Lankinen i Nashville, om nu Nashville skulle ge upp. Det är inte så att Lankinen är jättespännande och sådär, men han har gjort det väldigt bra den här säsongen som backup till Saros. Och vi här borta i alla fall kommer ihåg hans extrema insats ett par veckor i VM 2019. När Finland slog ut Sverige, Ryssland och Kanada på väg till VM-guldet. Men ja, det är väl att hoppas på mycket att han ska vara svaret på en målvaktskris.
Ja, sen har vi LA då. Och det har varit hetaste namnet hela tiden för Kyckling. Det pratas länge om att de vill ha Kyckling.
Ja, här i helgen så var det snack om att traden var typ klar till och med.
Ja.
Och att Brandt Clark, deras spännande backprospects där som ju gick jättehögt i draften för ett par år sedan här, att det var liksom han som skulle vara, att det var han Arizona ville ha, att de hade till slut kommit överens om det. Ja, det var ju flera insiders som var på det, men sen så visade det sig att det här verkar inte stämma och att LA Kings har varit i direkt kontakt med Clark och sagt att nej, du ska inte alls bli traden. Så att vi får se vad det här, men det påstås ju från väldigt många håll i alla fall att Kings är väldigt nära att få till en trade till slut med Arizona. Problemet ska vara liksom att LA Kings måste dumpa lön i motsatt riktning och hur mycket Arizona ska ta emot och vad de ska behöva få i kompensation för det och så vidare. Och att de har stött och blött det här under hela säsongen så att de är lite trötta på varandra. Liksom.
Jag tänker mig det. Ja. Klingberg är inget alternativ för dem.
Ja, det är ju lite känsligt kanske att byta klubb sådär.
Men, i LA?
Ja, men
det tror jag inte när man är liksom... John har ju bara varit där, inte en full säsong.
Nej, precis. Han förknippas ju på inget sätt alls egentligen med Anaheim Ducks. Samtidigt är det kanske inte Ducks-fansen som... Nu ska jag inte vara hård mot dem, men de är ju inte jättemånga. De kanske inte skulle bli jättelyckliga om de hjälper Kings, liksom. I en Stanley Cup-push.
Nej, det är väl kanske det. Tror du de har några andra behov eller de vill tillgodose?
Alltså, och deras drömscenario enligt mig i alla fall, det är ju naturligtvis Chychrun. Det vore en jättefin förstärkning för dem och jag har redan nämnt vilket bra kontrakt han har. Alltså, man får ju väldigt mycket värde för Chychrun på sikt dessutom då. Och om de dessutom kan blanda in Veimelka, kan de få Chychrun och Veimelka i samma trade? Det kommer ju kosta jättemycket visserligen, men Kings har ju liksom, de har ju så mycket draftkapital och talang, en stor talangbank ansamlad här under sina rebuild-år, så de har ju faktiskt råd med det nu.
Fast nu känns det ju som de har satsat på Copley då. Gav honom nytt kontrakt och allt och tro på honom.
Ja, men jag tror att de gärna skulle försöka klämma in Veimelka i den traden också, faktiskt.
Ja, vi får se då. Mm. Seattle Kraken, min vän. När de var här i veckan, då berättade jag för dig. Då lät ju Mika som Jonathan Ekeliv när jag pratade med honom.
Ja, just det.
om att... ja, jag såg ju själv, man var imponerad av det de har sagt själva, hur hårt de jobbar. Liksom. Ja. Var det en story i matchen, så jävlar vilken frenesi det var hela tiden i arbetsinsatsen. De verkligen försökte, men de har ingen, som Micka då, som på Ekeliv-vis sa, det känns inte som de har någon första kedja och inte någon fjärde heller egentligen. Det känns som alla är andra kedjor.
Ja, de har ju sån otrolig bredd liksom.
Ja, men det spelar ingen roll vilken som är inne, de spelar precis likadant. Så.
Ja, det är ju deras styrka liksom, att ändå. Det är en svaghet och en styrka.
Ja. Så att det blir lite svagt nu när Burra då är skadad och inte kan vara. Han bidrar med en spets som behövs.
Ja, intern poängliga ledare ju. I alla fall fram till skadan. Jag vet inte om någon har gått förbi nu, om Beniers kanske har gått förbi eller så. Men, nej, så det är ju ett slag för dem. Och är det någonting de... Jag tycker inte så mycket... Det är surr om att Seattle är med och ska vara liksom en buyer naturligtvis här vid deadline. Men jag tycker inte de känns som någon contender, om man kan uttrycka sig så, kring något av de stora namnen ändå. Här.
Klingberg har ju placerats där tidigare.
Ja, tidigare var det verkligen så, och jag själv har ju argumenterat för det. Men samtidigt nu känns det som att Vince Dunns utveckling den här säsongen gör det behovet lite mindre. Och så Justin Schultz, som är typ en likadan spelare som Klingberg, lite sämre vill jag påstå då, tog de in i somras. Så att de har lite spelare i den rollen som där Klingberg skulle liksom fylla ett behov. Så att det känns inte lika hett längre tycker jag. Samtidigt känns det så här, ska de ta in ytterligare en så här andra kedjespelare eller tredje kedjespelare? Det är mest sådana som finns tillgängliga. Ytterligare liksom trycka på det, jag vet inte. Och samtidigt, ska de offra framtid för en sån som Patrick Kane eller så? Eller ska de ha lite is i magen och vänta in att Beniers och Shane Wright och de här blir äldre och mer mogna för att göra en riktig slutspelspush? Jag tycker det är lite svårt läge för Ron Francis hur aktiv han ska vara. Jag har inget jättebra tips att komma med här från hytten.
Ledsen Ron, jag förstår att du kopplade upp det och skulle höra om Jonathan hade något bra tips.
Ja, Patrick Kane har ju redan gjort det, va? Så att jag tänkte att det är lika bra att ta Ron Francis på samma gång.
Ja, sen har vi ett väldigt intressant namn nu, och det är ju Edmonton Oilers, som ligger sämre till än de borde göra. De är på en wildcard-plats. Tycker jag är konstigt. Och nu, precis som jag sa efter All-Star, att det måste ju ha vattnats i munnen på Ken Holland när han såg Erik med Leon Draisaitl och Connor McDavid. Och nu sägs det då att de har kontaktat San Jose igen för att liksom sondera terrängen vad gäller Erik. Och Erik, som, ja, vi kan ju slå fast det igen då, han står för en av den svenska NHL-historiens mest remarkabla säsonger.
Ja, det är ju ett sätt att uttrycka det, och det är ju verkligen storslaget liksom. Men han står ju för modern tids kanske mest främsta offensiva backsäsong. Ja, modern tids främsta offensiva backsäsong. Så kan vi säga.
Ja, han är först till snabbast till 73 poäng. Eller till 70 poäng eller vad det var. Efter Bobby Orr, Paul Coffey och Dennis Potvin är de enda som har kommit hit snabbare. Eller lika snabbt. Och då pratar vi backar som är liksom Mount Rushmore-artiga i backvärlden. Ja,
precis, som spelar för drygt 30-40 år sedan. Liksom.
Ja, det är helt galet. Det är helt galet. Jag pratade lite med Raquel om det igår. Han sa, de slog ju då Sacco, så för en gång skulle fick Erik några poäng. Men han sa att jag vet inte om det är... Han menar att San Jose har i alla tider bara dumpa puck. Liksom. Ja. Men nu spelar de mer... måste vara coachen så, som låter Erik spela som han vill och komma med fart inom mittzonen. Då är han helt sanslöst bra, sa Rakil.
Ja, han har... Och just det 5-mot-5-spelet där liksom. Alltså, han har ju alltså... Det konstaterade vi förra veckan, men det är lika bra att slå fast det också igen. Alltså att han har överlägset mest 5-mot-5-poäng. Alla spelare inräknar den här säsongen. Alltså han har 8 fler poäng än vad Connor McDavid har 5-mot-5.
Ja, det är helt sjukt. Ja. Men att han skulle hamna, känns fortfarande som en pipe dream. Alltså, till att börja med skulle då San Jose, för att det ska fungera lönetagsmässigt, så skulle de behöva ta 4 eller 5 miljoner dollar i 4 år.
Ja,
varför skulle de göra det? Det finns ingen uppsida för dem på det. Ja, och sen så är det då Erik ska vilja flytta från San Jose till Edmonton själv också. Det är ju till början. Det är första förutsättningen.
Hockeymässigt förstår man ju verkligen varför han skulle göra det. Men rent klimatmässigt är det ju ett fantastiskt nedköp.
Ja, verkligen. Och han har ju pratat om att ett av skälen till att det går så bra nu är att han och familjen trivs otroligt bra. Att det är roligt att vakna varje morgon i ett område som alla älskar att bo i.
Ja, ja.
Så men å andra sidan, det skulle ju ge en chans att vinna Stanley Cup då. Det vill han väl gärna göra innan karriären är över. Han kommer ha råd att flytta vad han vill när karriären är slut sen.
Ja, precis. Och sen, samtidigt vet jag inte... Alltså, det är klart att det kittlar för Edmontons skull att få in även Erik Karlsson i denna ekvation och kunna ha Draisaitl, McDavid och Karlsson på isen samtidigt. Alltså, Karlssons uppspel liksom.
Ja.
Och servera McDavid och Draisaitl och sen bara sätta fart liksom. Men, ja, det kanske blir för, jag menar, det, då har de inte mycket löneutrymme för annat alltså. Det, och tänk dig på sikt också liksom. Det,
nej, de skulle gå för det nu några år, punkt och slut, och sen offra framtiden.
Ja, jag tycker verkligen att Edmonton ska satsa så mycket det går, visserligen nu de kommande åren här nu när de fortfarande har McDavid och Dreisaitl på underbetalda kontrakt. Det kan låta konstigt med McDavid till exempel, som är typ bäst, han är ju bäst betald i ligan. Men han är ju så överlägsen så att han förtjänar ju faktiskt ännu mer betalt, och han kommer verkligen få det när det där kontraktet löper ut om ett par år. Dreisaitl, man tyckte det lät lite mycket då kanske med 8,5 miljoner i lönetaksträff där han skrev det för 4-5 år sedan. Men nu, alltså nu är det 40 spelare som har bättre betalt i NHL än Leon Dreisaitl. Och han är ju inte den 40:e bästa spelaren precis, utan tvärtom topp 5 i ligan liksom.
Ja.
Så att de har ju verkligen chansen nu medan de här spelarna tjänar mindre än vad de ska.
Ja, men nu har det blivit sånt fokus på Erik, så om det inte blir Erik, vad blir det då?
Nej, men det är klart att jag jättegärna att du skulle vilja se Erik i Edmonton, att det vore jättehäftigt om en sån trade blev av. Men jag tycker ju i så fall, om de nu vill ha den där backen som det sägs, en riktig toppback extra, då tycker jag att de snarare ska gå för, jag tjatar om han, Chychrun, med tanke på hans kontraktsituation då, 4,6 miljoner dollar för en första back liksom. Den åldern han är inne i också, har sina prime år kvar verkligen. Det vore, jag tror att det vore lite bättre business rent lönetagsmässigt för Edmonton.
Ja.
Och de sägs ju vara intresserade där också, men även om de inte sitter i förarsätet.
Låt oss hoppas på Erik, det skulle vara en total explosion om Erik, alltså då skulle ligan välta upp och ner.
Ja, och jag vet inte, powerplay, alltså om det kan bli så mycket bättre i Edmonton, för just nu har de alltså 31,1% Edmonton. Det är den bästa siffran, om det här står sig, så är den bästa siffran i NHL sedan 1979. Det är alltså Islanders tror jag, 79 som hade det. Alltså Wayne Gretzkys Edmonton med Paul Coffey på blå hade aldrig 31,1% under en hel säsong. Som Oilers har just nu. Så att, och tänk dig att addera Erik på point då istället för Tyson Barry.
Ja, I'm just saying. De är på wildcard-plats. Det är inte bra. De behöver komma uppåt.
Ja,
sen har vi då sorgebarnen Minnesota och Calgary och Nashville. Nashville börjar kännas som de är lite avhängda, nästan 5 poäng upp nu till de här. Visserligen några färre matcher spelade, men alla de här lagen har ju problem. De får inte till det.
Nej, precis. Det är lite som östlagen just nu, att de något av de lagen kommer backa sig in i slutspelet. Känns det som, om de inte tar tag i det.
Men innan det är klart, så kommer ju ingen av dem att vara sellers.
Nej, det är Nashville. Jag tycker Nashville ska vara en säljare. De har inte så mycket UFAs och sånt där, men att de kanske ska fortsätta på den här Poile-trenden för ett och ett halvt år sedan när han skickade Arvidsson och Ellis och så vidare. Det är dessutom de som arrangerar draften i sommar, så det kanske är kul att ha ett extra första runda val då.
Ja. Minnesota och Calgary, de kan inte... säg du. De kan inte bestämma sig för om de ska vara buyers heller.
Jag tror båda vill vara buyers, och de har ju självbild av sig om att kunna konkurrera om Stanley Cup. Annars skulle ju inte Calgary ha gått så hårt för att liksom få fart på laget igen, trots att de tappade både Tkachuk och Gaudreau. Och jag menar, Minnesota, där har ju Gerwin gjort lite buyers move under säsong till och med. Här med, det har ju varit väldigt få trades, men Ryan Reeves var ju ett försök att få lite mer punch och liksom lite ny energi in i gruppen. Men de behöver, alltså i Minnesotas fall, de behöver ju verkligen hitta en första center till Kaprizov och Zuccarello. De har inte löneutrymme för det, men de kan inte bara rulla runt nu på Steel och Hartman och allt möjligt, utan de måste ju försöka, alltså jag tycker typ Max Domi, jag menar, det är ingen första center, men det är ändå bättre än vad de kanske har. Jag tycker nog ändå Minnesota har chansen att gå till slutspel, och att de ska vara buyer här nu och försöka hitta en till center.
Ja.
Det var det, eller?
Det var det. Tror jag.
Ja.
Jag måste gå in på Twitter och se om det har hänt något. Det kanske har hänt medan vi sitter här.
Ja, om inte annat så kanske vi får spela in ett extra nummer igen här innan podden släpps.
Ja, jag kan ta om att LA har resignat Mikey Anderson på 8 år.
Oj, det var anmärkningsvärt. Ja. Har det kommit någon...
4,125 i average per säsong.
Ja, det låter lite som Mattias Samuelsson-kontrakt i Buffalo. Sådär. Nej, han är bra, Mike Anderson. Jag gillar honom, gammal given kapten i USA och bidrar noll offensivt, men är stabil pjäs bakåt. Mm. Och nu får man alla hans prime-år, så att jag har inget emot sådana där kontrakt.
Okay. Ja, men jag tror inte vi har något extra nummer för Chychrun eller Gavrikov.
Ja, Chychrun det tror jag kommer vara en jättetrade när den blir av, faktiskt. Okay. Utbytet kommer vara enormt, men men Gavrikov behöver vi inte göra någon extra nummer för.
Nej. Hur länge? En timme då? Annars får det bli nästa vecka.
Ja, just det. Mm. Men vi kommer ju fortsätta prata trade nästa vecka och veckan därpå. Vi hinner med två avsnitt innan julafton, höll jag på att säga, innan själva trade deadline.
Ja, det är ju ett rolig period det här. Det är det.
Ja, så att det kommer bli mer tradesnack vad det lider.
Mm. Ja, och sen ska jag göra mig redo för en ny kväll med bloggen. Jag hade ju otroligt roligt förra veckan. Det var på lördagen till exempel, var ett 16 timmars maraton i bloggen. Just. Från tidig förmiddag till väldigt sen natt.
Det var 7 matcher på kristlig svensk tid, så att säga.
Ja, men sen var det 7 till på icke-kristlig tid. Och det slutade med Kempes urladdning, så det var liksom inte, lugnade inte ner sig på slutet.
Nej, oj, oj.
Men 16 timmar med mina världens bästa läsare. Jag kan inte tänka mig en bättre lördag.
Det var julafton tydligen.
Ja. Ja. Så att lyssnare här som inte brukar vara med i bloggen, häng på någon dag. Det är världens bästa kommentatorspår. Det är väldigt civiliserat och bra stämning och så.
Ja. Mm. Ja. Ja, men med de orden tycker jag att vi säger tack för den här gången då. Och sen så, om vi inte hörs i spåret innan dess, så är det ju så att vi hörs igen nästa vecka när det blir mer tradesnack, och så har det säkert hänt massa nya NHL-nyheter vi måste greppa tag i.
Yes. Hej då!
Hej, hej!
Hallå, hallå, hallå! Hallå, hallå, hallå!
Alex Chiasson, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito!
Uttalsproblem, men vi tjötar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjuder Hanna Kål, han har grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Det blir ju allt fler som rattar in hans blogg.
Och lyssna på hans podd. One, two, times, speed, so. Hallå, hallå, hallå. One, two,
times, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, time, speed, so. Hallå, hallå, hallå. One, two, time, speed, so. Hallå, hallå, hallå.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.